Idag läser jag ur Lukas evangeliet kapitel 10 och vers 23-37. Sedan vände han sig till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar hade velat se vad ni ser men fick inte se det, och velat höra det ni hör men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa det: det står i lagen. Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sade: det är rätt, gör det så får du leva. Och för att visa att han var rättfärdig så sa mannen till Jesus: och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen, när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin i såren och förband dem. Sedan lyfte han honom upp på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom, och kostade mer så ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Och då sa Jesus: gå du och gör som han. Kärlek är inte en känsla. Så brukar jag säga när jag till exempel håller vigseltal eller i själavård, när killar och tjejer, män och kvinnor träffar någon de tycker om och trivs med, men kanske inte känner att de är så där jätteförälskade. Förälskelse är en projektion, det är en känslomässig egotripp som egentligen inte har någonting med verkligheten att göra. Förälskelse är, skulle man kunna säga, emotionell självtillfredsställelse. Det är i och för sig trevligt, men absolut inte detsamma som kärlek. Inför kärleken kan man naturligtvis ha en förfärligt massa känslor. Förälskelse, åtrå, svartsjuka, besvikelse, till och med hat. Men också ömkan och sympati, blyghet, mod, tröst. Men kärleken i sig själv är inte en känsla. Därför att vi äger inte kärleken. Och när människor försöker äga en annan människas kärlek så förlorar man den. Känslorna däremot äger vi. De är våra. Det är vår egendom, och vi är direkt personligt ansvariga för vad vi gör med dem. Men det kärleken gör med oss är, det är liksom inte vårat påhitt, eftersom vi inte äger den. Den som äger kärleken är Gud. Så läser jag den här texten. Den barmhärtige samariten tar inte vård om den slagne för att han är skyldig honom det. Eller för att han ska vinna någonting på det. Eller för att han känner för det. Han gör det för att han ser en medmänniska. Det ligger någonting rent pragmatiskt i det. Frälsningen är inte en belöning för att vi har älskat Gud, utan ett bevis på att Gud älskar oss. Ni kommer säkert ihåg en gammal aforism som lyder sig ungefär så här: hur många kärnor går det att få ur ett äpple? Och det kan egentligen vilken människa som helst räkna. Men hur många äpplen kan man få av en kärna? Ja, det vet bara Gud. Om någon visar mig kärlek så kan jag på det stora hela begripa vad detta innebär. I mina känslor, ofta rent fysiskt och även praktiskt. Exempelvis mina föräldrars kärlek så kan jag i någon mån se resultatet av i mitt eget konkreta liv såväl som i mitt känsloliv. Nu kan man i mitt fall också läsa av en hel del andra egenheter som kanske inte är ett resultat av deras kärlek just, men det är en annan sak. Vi är ju inte mer än människor ens som föräldrar. Min frus kärlek till mig kan läsas av främst i det att hon faktiskt är kvar vid min sida efter 40 år, mer än 40 år, och verkar faktiskt göra det av egen fri vilja. Mina vänners kärlek till mig kan läsas i bland annat av ganska konkreta företeelser, om man tänker efter, som att min bil rullar. Min altan blev byggd, mitt elsystem i huset fungerar, och detta bara på grund av en massa människor frivilligt har hjälpt mig med olika saker. Samt att de tillåter mig också vara med och härja runt med dem i en massa intressanta projekt som egentligen kanske bara kostar tid och pengar men är så roliga att ge själ för ett liv. Alltså det är människor som är kvar fast då. Jag ibland har tappat både ansikte och heder, burit mig illa åt ibland. Och allt det här är ett tecken på kärlek. Men den kärleken då som du och jag då visar andra människor, vad kommer ur den? Det kan nog ingen överblicka. Det är som med de här alla äpplena som kan komma ur en enda kärna över tid. Alltså sånt vet väl bara Gud i så fall. De kärleksfulla handlingar som jag då eventuellt har lyckats prestera gentemot exempel mina barn kommer kanske inte att stanna där utan också föras vidare till fler generationer. Och hur länge kan man ju då undra. De kärleksfulla handlingar som jag är eventuellt lyckats prestera gentemot mina övriga medmänniskor som jag har mött, ibland helt okända människor faktiskt, kommer ju heller inte att stanna just där utan i någon mening föras vidare. Jag vet också att jag genom åren har sårat människor genom att inte ha sett dem. Det är inte särskilt roligt att tänka på. Jag har varit den där som gick förbi många gånger, kanske fler än när jag var den där som stannade och hjälpte, är jag rädd. Jag vet att jag också några gånger fått människor att resa sig, att ta nya tag, känna tröst och framtidshopp enbart genom att jag har sett och lyssnat till dem. Och kanske gjort någonting då som fick betydelse. Och jag inser att det är viktigt också att när jag ändå misslyckats att lära mig någonting av misstaget och försöka göra bättre en annan gång. Det betyder också faktiskt någonting. Var och en av oss kan faktiskt räkna upp, tror jag, mängder av stora eller små saker som vi har gjort för en annan människa genom livet. Till synes obetydligheter kanske. Ganska sällan är det nog med en massa känslor från vår sida, utan det här är bara sånt här som man normalt gör. Kanske till och med gjort med en rejäl portion motvilja, men vi gjorde det ändå. Man måste inte gå i döden för någon annan eller rädda liv för att ge kärlek vidare. Det handlar om vanlig medmänsklighet och definitivt inte om känslor. Hur mycket förökar sig sånt? Hur länge varar det? Hur många äpplen kan det komma ur en enda kärna? Hur många kan det bli när det är Gud som äger kärleken och inte vi? Och där varje handling är omsorg och medmänniskan för kärleken vidare. Det är ganska populärt idag att tala om negativa spiraler. Det kan handla om allting. Det kan handla om klimathotet och det kan handla om krigshot och det kan handla om ekonomiska företeelser, men vad som helst. Det vill säga där ont föder ont eller där negativa föder ytterligare negativa saker. Och alltså en förorättning leder till en vedergällande förorättning, en kränkning föder motkränkning, hämnd blir till hämnd och till slut så har man bara offer kvar och inga ansvariga längre. Och bitterheten leder till djupare bitterhet som till slut ibland leder till ren ondska. Sociala medier fungerar lite som en näringsrik jordmån för dåliga beteenden hos människor ändå på presidentnivå faktiskt, där förolämpningar på Twitter tycks blivit det senaste cybervapnet. Och granskande medier lever ju på faktiskt att inte hjälpa människor upp i några riken utan istället vältra dem i dyngan som ren tv-underhållning. Men det motsatta finns ju också. Den motsatta spiralen. Det pågår än mer kraftfullt i våra vardagliga möten med våra medmänniskor. Den syns inte, den hörs inte lika mycket. Det är ingen sensation. Det finns inget nyhetsvärde att människor faktiskt också gör goda gärningar för det mesta. Oftast är de så vardagliga att vi knappast tänker på dem. Men de har större betydelse än vad vi tror. Och får faktiskt stor betydelse över tid. I de flesta fall brukar vi då när det gäller den här bibelberättelsen identifiera oss med Samarien. Och den slagne då är ju då vår behövande medmänniska. Och det är givetvis riktigt. Men Jesu liknelser har ofta också en djupare innebörd eller en mer mångbottnad innebörd. Han berättar också någonting om sig själv. Och djupast så tror jag också att den här berättelsen om den barmhärtige samariten handlar om oss och Kristus. Där vi faktiskt kan identifiera oss med den slagne. Och där Kristus själv är då samarien. Det är han som gör den ytterst godaste gärningen mot oss i och med frälsningen. Varför gör han det? För att han känner för det. För att vi förtjänar det. Nej, enbart för att det är hans vilja och för att han är god. Gå du och gör som han. Vi ber. Evige Gud, du som tänder vår tro, du som stärker vårt hopp och formar vår kärlek. Låt oss leva också för andra. Lär oss detta. Lär oss glädjas med dem som gläder sig, gråta med dem som gråter och älska utan förbehåll, så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen.